Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men det värsta var ändå när jag gick därifrån och skulle åka hem och så hamnade i samma vagn som alla som hade suttit i publiken. På min taco har jag sojafärs och ganska mycket krydda på den.
Överdrivet mycket krydda.
Ja, överdrivet. Och så ska man steka det riktigt länge också så det blir knaprigt. Jag hatar när man inte steker det tillräckligt länge för det blir så äcklig konsistens då.
För jag tror att sån där krydda är anpassad, brukar det stå typ så här för 400 gram så ska en sån där påse räcka.
Ja, men det stämmer inte va?
Vad hur mycket, kör du två påsar?
Jag kan säkert, nej, så extrema är nog inte, men det blir mycket krydda blir det.
Ja.
Och sen så är standardgrönsakerna egentligen. Alltså gurka, tomat, rödlök, kanske majs, men det är inget som jag köper i första taget, men om man ska liksom köpa något lite extra så. Oliver tycker jag är gott till allting.
Oliver, det har jag aldrig hört någon säga.
Jag tänkte på den här frågan innan, så tänkte jag kom inte på någonting som jag brukar ha som är unikt. Men så tänkte jag kan ändå slänga in oliver där. För...
Men brukar du ha det då, eller bara att du tycker att det är gott?
Alltså jag tycker att det är gott och jag kan mycket väl ha det. Så jag tycker att det piggar upp väldigt mycket. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Lisa Eriksson!
Hej!
Hej och välkommen, hör jag på att säga. Jag sitter ju faktiskt hemma hos dig.
Yep.
Men välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Tack, det är kul att vara här.
På denna plats, Mina värsta gig. Vi ska idag prata om gånger det gått åt helvete för dig.
Yes.
För att vara krass. Yep. Hur känns det?
Jo, men det känns rätt bra. Jag har funderat lite på vad jag ska prata om och sådär. Och det kan ju vara ganska skönt att prata om faktiskt.
Du får inget här att du börjar krypa i dig när du tänker på något sånt här gig som
Nej, alltså vissa grejer har man väl som man helst förtränger. Men sen så finns det ju några också som är, alltså att det är inslag av att det är lite kul bara. Så, och jag tycker också att när det har gått några år så känns det så himla länge sedan. Så ja, men man har distans till det liksom. Så.
Ja, verkligen. Men kommer du då bara prata om gamla grejer eller har det hänt något nyligen också?
Jo, men det har hänt något nyligen. Men jag har tyvärr ingen så här riktig spexig historia där det liksom händer tokiga grejer. Men jag har väl liksom en gång när jag har känt att det här var inte bra.
För det är rätt intressant, för om man inte har sett det så kan man ju faktiskt nu gå in och kolla på Släng dig i brunnen säsong 2,
ja.
Avsnitt 1,
yes.
Där du är med och gör ett jävligt bra framträdande, hyllat framträdande.
Ja, faktiskt, jag blev förvånad över alla positiva kommentarer som jag fick.
Vad folk sagt då?
Nej, de har sagt att det var bra och sånt, inte för att skryta. Men jag vet inte, det är så svårt att avgöra själv om det är roligt eller inte. Så det är kul när folk säger att det är det.
Ja, men för det är ju så, det här får du säkert höra jätteofta. För du har ju, om man inte har sett Lisa, gå in och gör det på en gång. För du har ju en speciell ganska deadpan humor.
Ja.
Och det jag vill diskutera, är det... För hur länge har du kört stand-up? Sen?
Jag har kört sen 2012 brukar jag säga. Jag har testat lite innan, men jag ser det som att jag började 2012.
Men har du alltid kört liksom på någon form av deadpan spår, om man kan ens säga att det är ett spår eller om det bara är?
Alltså ja, det har jag väl, alltså inte medvetet egentligen, utan bara för att det är det jag kan, att jag kan liksom inget annat, så då har det väl blivit så helt enkelt.
Mm. Men har du testat liksom att bara hoppa in och dansa på scen?
Nej. Men har någon gjort det? Jag vet inte.
Det finns säkert folk som gör det. Nej, men jag bara tänkte frågan är egentligen hur medvetet det är, men om det inte finns något annat så.
Nej. Alltså det är bara jag kan liksom inte göra act-out och sånt där. Mm. Så då är jag väl bara för att spela på att jag inte kan det. Och ja. Varför gör det som ligger nära till hands? Liksom.
Mm. Men det var 2012 och du hade testat lite innan. Vad var det som fick dig att gå upp på en scen första gång?
Ja, alltså jag hade väl hört talas om... Alltså jag hade nog sett stand-up någon gång i Sverige. Jag kommer ihåg att jag kollade på... det året jag tog studenten så var jag på någon så här... förlåt. Så var jag i... jag bodde i Växjö då, och då var jag på någon sån här big comedy eller något sånt där. Det var liksom en massa kända komiker som kom och körde i konserthuset. Och det var första gången jag såg live då. Men jag vet inte varför jag berättade det, för jag kommer inte ihåg någonting.
Men du blev blown away?
Ja, jo, men det blev jag säkert.
Kommer du ihåg vad du såg?
Nej. Nej, det är en sån dålig historia. Ja, jag skulle, ja, men så såg jag i alla fall några år senare så såg jag i Stockholm också. Så tänkte, då var det liksom lite yngre generationen så. Så då kände jag, men det här verkar ju kul. Och sen så egentligen började jag inte så mycket med stand-up, utan det är väl att man gillar humor i allmänhet så. Och kollade mycket på humorserier och sådär, och tänkte att det skulle vara kul att hålla på med på något sätt. Och sen så är ju stand-up en bra väg in, för att det är ju väldigt enkelt. Man behöver inte känna någon eller så.
Men visste du det då?
Ja.
Hade du någon koppling till stand-upen då?
Alltså, jag hade ju talat om den här Bungee Comedy. Och jag vet inte hur jag hade talat om det, men jag var med i den i alla fall. Och kom inte på topp tre.
Hur gick det då? Men hur var, för då var det liksom, för det är ju, ja, det är ju en tävling för nybörjare så att säga, inom stand-up. Helst ska man väl inte ha stått på scen alls innan, tror
Nej,
jag.
Nej, jag hade inte det heller. Nej. Så det var verkligen första gången jag stod på en scen, så bara den grejen var ju liksom jättesjuk liksom.
Men, men du gick inte topp tre?
Nej.
Hur gick det då? Eller hur kändes det då?
Det kändes, jag tror inte jag var medveten om vad jag sa ens, utan jag bara gick upp och bara rabblade och gick av.
Fick du någon skratt?
Jag kommer inte ihåg.
Kommer du ihåg vad du sa?
Men jag kommer ihåg att jag kan tänka mig att jag inte fick det, för det var så dåligt. Sen så körde jag på Big Ben.
Ja, men du kände inte, du blev inte nedslagen av det då? Du kände så här, det var ändå kul.
Var det kul? Nej, det var det inte. Nej. Nej, alltså jag vet inte ens varför jag testade igen efter det. Det var kanske någon form av att man ville ha revansch eller någonting. Jag vet inte.
Fick du revansch?
Ja, men det, 2 år senare så började jag köra igen då. Då började jag köra på Big Ben. Då bodde jag i Stockholm.
Mm. Och, ja, för du bodde i Växjö då när det var den där Bungee Comedy-grejen.
Ja, eller jag gick på en folkhögskola. Ja. Så jag bodde liksom i Kalix då.
Okej, ja.
Och men sen så flyttade jag till Stockholm och då började jag köra på Big Ben. Och då hade jag mer personligt material liksom om direkt från livet.
Mm.
Och då gick det lite bättre. Och sen så fortsatte jag köra sen. Och körde ganska mycket. Alltså jag tror att en anledning till att jag började köra var att jag inte kände någon i Stockholm och inte hade någonting att göra. Så det var egentligen ganska mycket att jag bara behövde en aktivitet. Så det var alltså nästan som att börja spela någon så här innebandy i något korpenlag eller någonting. Man bara letar efter någonting att göra. Och så tänkte jag, då kan man också träffa folk som också är intresserade av humor och så här, lite samma grejer kanske. Så det var... Det var nog också en ganska stor anledning faktiskt.
Men hur mycket körde du? Har du kört liksom frekvent efter det? Eller har det varit
Jag körde nog frekvent de första 2 åren ungefär. Och sen så fick jag någon sorts liten dipp där. Och bara kände mig lite oinspirerad på något sätt. Och jag kände att nu har jag gjort lite samma sak väldigt länge. Och sen slutade jag köra ett tag.
Men stand-up gick väl bra? Det gick väl bra för dig?
Ja, det gick bra. Men jag kände att det var inte så kul just då. Och jag vet inte riktigt varför. Men det bara var inte det.
Hur långt uppehåll hade du då?
Då hade jag ett uppehåll på kanske... jag åkte iväg över sommaren och sen så kom jag tillbaka och så körde jag lite. Men det är ganska svårt att ta sig in igen när man har varit borta.
Men var folk sura på dig? Så bara, du har ju lämnat. Eller blev,
nej,
eller?
Men det är alltid så. Man fick alltid så här frågor. Du kör inte längre. Sånt säger man ju själv till folk. Och så kör du ofta. Och så där. Men det är liksom alltid att man alltid så här, måste svara på den frågan. Så vet man inte om man ska svara riktigt. Och så är det som, jag vet inte, det är så lång tid liksom, när man är borta 3 månader bara. Det är som så lång tid i stand-up-världen.
Ja, men verkligen.
Det hinner hända så himla mycket.
Någon har skrivit en ny timme-special på den tiden.
Typ.
Är det kul nu då?
Ja, alltså, det är det väl. Jag kör inte jättemycket just nu, men jag kör lite mer än vad jag gjorde innan i alla fall. Alltså jag kör ju fortfarande lite samma skämt som jag körde från början. Så jag har ju gått tillbaka till att göra lite samma sak som jag gjorde från början. Så det känns väl sådär. Alltså jag skulle vilja ha lite mer nytt material och så. Men jag ska försöka skriva lite nytt.
Men finns det någon plan nu hur man ska rida på släng dig i brunnenvågen?
Ja, det är härligt att du säger det. Jag vet inte. Jag skulle vilja göra något längre. Men... Det handlar ju om att man måste ha inspiration och så vidare. Och sen så är det ju de som säger att det är bara att göra det. Och det är så här kanske. Vad vet jag?
Ja, det är nog inte bara att göra det.
Nej,
det...
men jag tror inte. Jag tror ändå man måste vara på något sätt på rätt plats. Jag vet inte.
Men du är inte beredd liksom bara nu slutar jag mitt jobb och satsar på det här till 100%?
Alltså jag har ju funderat på om man skulle ta i alla fall tjänstledigt eller någonting. Och liksom bara testa. Men så har jag också så dåliga erfarenheter av att inte ha ett riktigt jobb. Så alltså det hindrar ju lite grann bara de här grejerna. För jag vet att jag skulle så lätt kunna halka in i att bara inte tjäna några pengar. Och att allting bara är dåligt. Och... ja, när man nästan känner sig utanför samhället och sådär. Så det är jag liksom inte så sugen på. Och jag är inte så sugen på att vara liksom hemma på dagarna och du vet sådär.
Bo på tåg är precis.
Ja,
i princip.
Det finns ju, alltså det ser ju glamoröst ut utifrån när man sitter på ett kontor. Men det är också jobbigt. Och bara liksom, man måste ju planera in saker att göra hela tiden.
Ja, men precis. Det är ju inte ett vanligt 9-5 jobb så att
Nej,
säga.
Nej, det är det ju inte. Det ställer ju en del krav på en.
Du, vi har ju några standardfrågor här i podden.
Ja.
Och här kommer den första. Är du beredd på den?
Yes.
Hur hanterar du misslyckanden?
Ja, jag vet inte. Men alltså just när det gäller gig och sånt så tycker jag att det kan oftast vara ganska lätt att hantera. Alltså man kommer över det tycker jag ändå ganska snabbt. Förutom vissa få tillfällen som verkligen gör ont.
Ja.
Det är ju nästan värre tycker jag alltså i själva livet. För liksom i stand-up är det ju så här att det är liksom upplagt för att man kan misslyckas väldigt mycket. Och alla vet om att det kan gå dåligt och sådär. Så det är ju nästan värre att göra bort sig i en normal situation än i stand-up-situationen på något sätt. Men ja, jag vet inte om det var svar på frågan riktigt.
Jo, det var det ju. Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig just som gick dåligt.
Okej. Jo, någon gång har jag ställt in ett gig för att jag inte kom på några skämt. Så det är väl
sånt, vad var det för någonting?
Det var ett sånt lågvattenmärke.
Var det, alltså, det var inte så här att du skulle gå ner på Big Ben och köra en trea då? Utan
nej,
det var
ett sånt här temagig, okay, som jag nu tycker är ganska roligt att bli bokad till, mm, om någon är sugen.
Men var det typ så här oslipat pratar kärlek?
Ja, precis, det var det. Ja. Det var,
vad var temat?
Jag tror det var brett och smalt var det. Att man skulle skriva breda skämt och smala skämt.
Okej. Okay.
Och då var jag bara inne i en period av, jag tror, ganska dåligt självförtroende. Och bara, ja, liksom kände att jag kommer inte på någonting.
Mm.
Så då sa jag bara, jag kommer inte på något.
Ja, du avslöjade ändå det till arrangören.
Ja, jag sa som det var. Jag kanske borde ha sagt att någon anhörig var sjuk eller något.
Vad var responsen? Vad sa de? Blev de
sura
på det?
Nej, de tyckte att det var okej. Jag vet inte om de tyckte att det var okej, men de bara, men då hittar vi en annan.
Men hur nära gigget var det då?
Det var nog några dagar innan.
Ja, det var ändå det. Jag tänkte att du hörde av en timme innan.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, det hade ju varit, det hade inte varit så bra.
Ångrar du dig idag att du ställde in? Och att du inte tog tag i det?
Nej, jag vet inte. Jag kände på något sätt att jag kommer verkligen inte på.
Det är bäst för alla att detta inte sker.
Och sen så det är klart, man kan ju skramla ihop någon jävla skit och bara gå dit. Och det borde jag ju gjort egentligen. Och jag hade säkert gjort det nu. Men jag vet inte, ibland så befinner man sig liksom i något sånt här sinnestillstånd som man bara inte kommer på något.
Ja, men verkligen. Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Du har ju tagit en paus, pratade vi om tidigare.
Ja, det har jag gjort.
Visste du att du skulle komma tillbaka när du tog den pausen?
Ja, jag tänkte nog hela tiden att jag kommer ju köra någon gång. Mm. Bara inte just nu. Så jag har nog aldrig tänkt att jag ska sluta 100%.
Mm.
Bara för att, jag vet inte, när man är inne i det så är man liksom inne i det på något sätt.
Mm.
Att det skulle kännas konstigt att inte göra det. Alltså bara med tanke på alla man känner och sådär genom stand-up och att det är någonting att göra bara. Det är väl liksom det starkaste argumentet egentligen.
Men när du hade din paus då, var när du kom tillbaka, kändes det som att börja om på nytt eller var det såhär, det är precis som vanligt?
Jo, det kändes det väl lite som i början i alla fall.
Mm.
Och jag hade väl några såhär gig när det bara kändes som att jag kan inte göra det här längre. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Men det var ju också för att jag var så himla trött på mitt material också. Så det var ju mycket det att det var liksom svårt att gå tillbaka till det som jag liksom på något sätt hade förkastat i mitt huvud redan.
Ja, men om man slutade för att man var lite trött på det och kände att det var samma sak, då vill man ju inte gå tillbaka till det även sen.
Nej, precis. Men sen så gjorde jag det i alla fall, så.
Hur mycket skriver du idag?
Inte så mycket. Men
får du skäll av dina kollegor?
Nej, jag får inte det. Men jag tänker varje gång jag kör, nu kommer någon säga att det var ju bara gamla grejer. Men ja, folk tänker väl inte på det kanske.
Nej, men jag tänker också nu när den här slängde i brunnen grejen har kommit, för folk brukar ju vara så här, men när man har sänt i tv eller gjort en special så bränner man sitt material.
Jag vet det, jag får sån ångest av. För jag har ju liksom ungefär 2 skämt.
Du bränt guldet liksom.
Ja.
Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Ja, det är väl att jag är lat då.
Jag gissade att den skulle komma då.
Ja, nej, men det får väl bli det. Alla andra har ju sagt självcentrerad.
Ja, det
jag har lyssnat på alla avsnitt, tror
jag. Åh, vad fint. Jag blev jätteglad av det. Ja, men du folk är själv, men du är inte självcentrerad.
Jo, det är jag säkert också.
Ja.
Men ja, nej, men jag saknar mål och mening tillvaro. Och inte så driven. Mm. Inte så målmedveten.
Du Lisa, nu går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager
gives me a smile. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära, kära Lisa Eriksson. Nu ska du få berätta för mig om de gångerna det har gått lite sämre för dig.
Ja, okej. Okay. Jag funderar på lite olika gånger. Mm. Och det finns ju dels några regelrätta bombningar. Mm. Men det jag kom på var egentligen... Det första jag kom på var när jag körde på ett gymnasium.
Mm. Då, när var detta?
Det här var våren 2013.
Okej, okay. Då hade du inte hållit på så länge.
Nej, utan då var jag ju ganska ny och tackade ja till allt och mm. sådär.
Men liksom var det någon sån form av dagskig eller varför just ett gymnasium?
Det var en komiker som jobbade där. Mm. Som de hade styrt upp någon sån här talangtävling då för ungdomarna. Mm. Och så skulle det komma David Ryd, var konferencier. Mm. Och jag skulle köra stand-up och så var det någon mer som skulle göra något annat. Och ja, så kom jag dit och så körde jag.
Var det mycket folk?
Ja, det var ju mycket folk. Det var ju alla elever som var tvungna att vara där.
Pubertala gymnasieelever.
Men grejen var att de var ändå väldigt snälla. Uh-huh. Så det var liksom inte den jobbiga liksom, stämningen av tonåringar som liksom... Mm. Jag bara kände där, alltså det var bara, det är svårt att beskriva, men det var bara en sån riktigt stark skamkänsla av att jag är liksom en vuxen människa och nu liksom står jag här och på något sätt representerar vuxenvärlden och liksom så har jag mina skämt som bara handlar om att jag är liksom, har inga ambitioner och bla bla bla. Ja, och då var jag 25 år och då är man ju vuxen liksom. Mm. Men samtidigt så har man ju ändå ganska färskt minnet av hur det är att vara en gymnasieelev och liksom interagera med vuxna och sådär. Mm. Så det blev det liksom en så här konstig krock också.
Ja, men verkligen så här, är jag ni, vilken sida står du på där?
Ja, precis, liksom, representerar du man relaterar form? Ju till dem. Samtidigt som man är sig själv och de ser en som vuxen. Ja. Och så ska jag stå där och berätta om mitt liv. Liksom. Det gick inte jättedåligt, men det gick ju inte bra heller. Men framförallt så var det väl den här känslan av skam som jag kommer ta med mig.
Ja, men det är någonting där liksom, så att du kör inför de här eleverna som du relaterar egentligen mer till, men du kanske hänger med lärarna, det är de du hälsar på, det är de du pratar med.
Ja, precis.
Så det är otroligt, det är ju jätteintressant möte.
Jo, det är det. Jag har aldrig kört för ungdomar sedan dess.
Idag om du hade kört för ungdomar, känner du att du kan fortfarande relatera till dem eller hade det varit en krock?
Jo, men det kan man. Man kommer väl alltid ihåg hur det är att vara ung på något sätt. Mm. Och liksom hur man såg på vuxna och sådär. Men Framförallt så är det ju pinsamt bara att vara vuxen.
Varför då?
Jag vet att man, så här, man ska vara någon form av förebild liksom, men man är ju inte det. Och det är bara en konstig situation. Att jag vill liksom inte komma till något ställe. Man vill inte vara misslyckad som vuxen. Jag tror det är det handlar om. Och Felicia Jackson hade ju redan berättat om när vi var på Gotland.
Ja, ja. Men hon berättade inte hur det gick för dig. Eller du kan, det är ändå ganska många avsnitt till, så du kan gärna recappa lite.
Nej, men jag och Felicia Jackson blev erbjudna att köra på ett bibliotek i Visby. Ja, och hon bokade Felicia för att hon hade hört henne i någon podd, och så tog Felicia med mig också. Mm. Och så körde vi på det här biblioteket då. Det var internationella kvinnodagen.
Mm.
Så det var också, det var liksom lite olika events, eller lite olika programpunkter så. Och den stora grejen var väl egentligen en folkmusik, alltså någon så här folkdanssällskap.
Det var de som liksom drog dit publiken till biblioteket. Ja, de var liksom
dragplåstret. Ja. Så vi stod...
Vad var det för publik ni körde inför då?
Alltså det var gamla människor. mycket äldre. Alltså ändå kanske någon så här lite medelålders. Så här. Mm.
För Felicia gick det ju inte bra för, har ju hon berättat då.
Nej, men det gick väl inte så bra för mig heller. Alltså det är svårt i den miljön, i ett bibliotek efter... liksom när får så här folkmusik.
Ja, de körde de före eller efter det?
De körde före. Ja, så vi stod liksom där och kollade när de höll på med sina, ja, vad de nu har, så här nyckelharpor och sånt där.
Kände man innan att så här, det här kommer gå åt helvete, eller tänker man att så här, det här kan vi gå upp och lyfta?
Nej, jag kände nog att det här är bara att ta sig igenom på något sätt. Och så är det liksom en så här liten scen. Mm. Och så, som är ett, kanske så här en kvadratmeter. Och så står man där, och så är det, alltså, det var en så himla välmenande publik. Mm. De var så himla snälla. Men det var bara inte rätt förutsättningar. Så det var, men det var inte, alltså, det är ändå inget sånt obehagligt minne, utan det var ändå lite kul, och vi fick åka iväg, och det var liksom, alla var schyssta och sådär.
Ja, oh, herregud, men det är då... Ja, det är så himla verkligt.
Mm. Jo, men det var ju ändå upplagt för att inte gå bra. Ja, så tänkte jag på någon mer grej. Just det, det här är någonting som hände nyligen.
Mm. Och då gör det ju lite mer ont då. De andra har ju lagt bakom
det. Ja, precis. Det här var ju våras, tror jag. Mm. Då hade jag redan gjort ett dåligt gig på måndagen.
Mm. Vart då?
På Greven.
Mm.
Inget ont om dem. Utan det är ju jag då som
är... De är ju nedlagda nu, så
skam på dem. Det är ju fritt fram då.
Ja.
Nej, men det är ett jättebra ställe säkert, eller vad? Det gick inte bra för mig i alla fall. Ja, så det gick dåligt då på måndagen. Men sen så hade jag ett annat gig senare i veckan.
Mm.
Och då var det i en förort söder om Stockholm, på ett ställe där. Och...
Var det en klubb eller var det bara något evenemang?
Som... Det var en klubb, kan man säga. Eller ja, var det det? Ja, jag vet inte.
Finns den kvar idag?
Ja. Men då kände jag väl någonstans i alla fall, ja, men nu ska jag få revansch för detta.
Mm.
Men sen så var det ju ganska så... Men det var ganska stel stämning hela kvällen, inte så mycket skratt.
Mm.
Men så tänkte jag, men det kommer ändå gå bra för mig. De kommer gilla mig. Och så gick jag upp och så gjorde de inte det.
Alltså var det sån här respons att det bara är helt knäpptyst, eller att man började...
Ja, jag tror knappt det var ett enda skratt. Så jag stod där, du vet, man började så här kallsvettas lite grann, och det är bara så här, ja, men det blir någon sorts utomkroppslig upplevelse på något sätt. Man ser sig själv utifrån när man skämmer ut sig. Men det värsta var ändå när jag gick därifrån och skulle åka hem, och så hamnade i samma vagn som alla som hade suttit i publiken.
Fick du någon sån här... Oh,
nej, bra. Men det är bara att nu sitter de, nu ser liksom de att jag sitter här och har precis gjort bort mig. Och de satt liksom och snackade om sina jobb och liksom, ja, så har vi möte imorgon och så vidare. Men sen samtidigt så man ibland så tittar de lite åt mitt håll och så här. Och ja, det var jobbigt.
Tänker de så här, oh, nu åker hon vidare med sitt härliga stand-up-liv eller?
Ja, eller hur? Att de, ja, jag vet inte.
Nej, usch, vad smärtsamt. Mm. Det är liksom, man vill ju inte veta av publiken efter.
Nej, man vill ju inte.
Speciellt efter ett dåligt gig, ja. Så vill man verkligen inte.
Nej, då vill man ju bara vara en vanlig civil på tunnelbanan liksom, som aldrig har stått på en scen.
Åh, oh, kul. Har du någon mer? Du sa till att du har bara haft så här regelrätta bombningar, men det är liksom ingenting som man minns mer än så, mer än att bara det gick åt helvete.
Nej. Det är ofta känslan man minns, och det behöver ju inte vara att det var en bombning, utan det kan ju vara bara att det kändes dåligt liksom. Mm. Men sen ibland så kan det ju vara lite kul med en bombning också, om det går dåligt för alla.
Tycker
så
är
det inte så farligt.
Lisa Eriksson.
Yes.
Vad händer härnäst?
Ja, jag vet inte. Jag ska väl köra på. Mm. Och det är inte mycket mer än det.
Det vill jag bara lägga in. Jag vill tipsa om Lisas Twitterkonto.
Ja, just det.
Det är fan ett av de roligaste i Sverige. När väl lägger upp saker. Ibland kan det ta lite tid.
Jo, det är inte jätteregelbundet. Men
det är en glad surprise när det dyker upp.
Kommer ju en uppdatering ibland.
Ja, det kan jag verkligen tipsa om. Vad heter du på Twitter som man hittar det?
Dynamiska vyer.
Dynamiska vyer. Det heter du även på Instagram?
Ja, så man kan följa mig där.
Yes, kan man göra. Och se Lisa när hon kommer till din stad. Du har lyssnat på Mina värsta gig med den underbara Lisa Eriksson som gäst. Jag heter Niklas Runsten och vi hörs igen nästa vecka. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.